Ja, vad tror ni jag ska tala om nu? Vi fortsätter med vår ångest och vi ser var vi hamnar. Det är ju inget bra ämne för ett avslutningsmöte, men har man sagt A så får man säga B, brukar det heta. Låt mig försöka sammanfatta. Det första jag sa i fredag kväll, det är att det är en skillnad mellan att regeras av ångest och att ha ångest. När ens liv börjar gå ut på att undvika allt som kan väcka ångest, så hamnar vi mycket lätt i den situationen att man märker att ångesten växer snarare än att den minskar. Och då får man liksom försöka börja röra sig åt andra hållet i sitt liv. Att börja att gå igenom det fruktansvärda istället för att fly för det. Ibland i samtal brukar jag använda den här liknelsen. Tänk dig att du är på en öde ö och så blir det skogsbrand. Och du retirerar bakåt och bakåt och elden hinner efter. Och till sist så har du elden på ena sidan och en bergväg på den andra. Du kommer inte längre. Ja, vad gör du då? Jo, då får man ju titta efter i den här eldfronten som kommer. Om det finns något område som är så pass smalt som man kan springa igenom. Och så tar man sats och så rusar man rakt igenom. För när man kommer över på andra sidan, va, där kan det inte brinna. Där är man räddad. Och det är lite grann av det här som handlar om att när man har flytt och flytt och flytt. Och kanske till sist dratt sig så tillbaka att man nästan har avskärmat sig både från livet och människorna. Då får man istället börja att tänka efter. Hur ska jag röra mig i andra riktningen? Och igår försökte jag tala om detta, att det vi flyr ifrån djupast sett är kärleken och kärlekens risker. Vi försöker på så många olika vägar att finna ett liv där vi ska kunna njuta gemenskap med varandra utan att löpa kärlekens risk. Och det är upphov till många äktenskapsproblem. Att man försöker göra äktenskapet till ett bolag istället för ett äktenskap. Man försöker på olika andra sätt att bygga gemenskapsformer som ska vara riskfria och därmed förment smärtfria. Men som sagt, det funkar ofta inte så bra. Och så får man kanske komma till den punkten där man inser att om jag ska komma vidare måste jag börja utsätta mig för den här risken. När man tar upp sånt här och alltså egentligen talar till människor som plågas av ångest, då är det lätt så att man blir missförstådd. Jag kommer ihåg när jag talade om det här i största allmänhet en gång vid ett tillfälle. Då kom det fram en ung flicka efteråt och så sa hon att jag har alltid varit rädd för cancer. Menar du att Gud kommer att ge mig cancer för att bota mig från min rädsla? Nej, det menar jag naturligtvis inte. Men ta vara på detta med att våga ta emot kärlek och våga ge kärlek. Därför att det är djupast sett den risk vi så lätt flyr för. Låt oss nu gå lite vidare så att jag får säga allt jag hade med mig på hjärtat när jag åkte hit. Johannes 16:33. Där Jesus har hållit ett långt avskedstal. I 14 kapitlet 27 vers säger han: min frid ger jag er. Jag ger den inte så som världen ger. Era hjärtan ska inte vara oroliga eller försagda. Ja, tänker vi. Okej, herre, du ger mig din frid. Det måste ju betyda att du så att säga tar bort alla tillvarons risker. En sorts heltäckande hemförsäkring och livförsäkring. Nej, vi bara kommer till 15 kapitlet. Där får man läsa det att har de hatat mig, så varför skulle de inte hata er, säger Jesus. Kära Jesus säger ju, det var en konstig frid du lämnar efter dig. Ja, säger herren, jag ger inte den som världen ger. Den består i att allting läggs till rätta. Och så kommer de då fram till avslutningen av detta avskedstal, 33 versen. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. När man sätter sig ner och tittar lite mer på den här versen så tycker man att det här är ju ett dubbelt budskap i alla fall. Först så säger han att vi ska ha frid, och sen säger han att vi ska lida, och sen säger han att vi inte ska vara oroliga. Käre Jesus, vad begär du, säger vi. Men vi måste förstå vad detta handlar om. Och låt mig ge ett litet personligt exempel, ett sånt här som Liselott brukar strö omkring sig. Det var för några år sedan när jag tyckte att det blåste många vindar kring öronen på mig. Jag kände det att det är bra nära att jag blåser omkull nu. Då minns jag, då satt vi vid frukostbordet en morgon, Marianne och jag. Och då formulerade hon vår situation så här. Hon sa, läget är under kontroll men inte under vår. Och det var väldigt vist sagt. Därför att vi är ju så knepigt funtade att vi har för oss att trygghet, det är när vi har situationen under kontroll. Då känner man trygghet. Och jag behärskar hela situationen, jag har den i min hand. Ja, men älskade vän, det finns ju inte mycket som ryms i din hand. Eller hur? Du kan ju inte gärna ha hela ditt liv under kontroll eller hela din situation under kontroll. Det måste ju vara ett självbedrägeri att kunna tro att du ska kunna ha din trygghet i din hand. Men så fungerar vi. Ju mer vi får, som vi kallar det, makt över omständigheterna, desto tryggare känner vi oss. Och det måste ju vara ett kvalificerat självbedrägeri. Och det Jesus talar om det också. Han talar om en helt annan form av trygghet i livet. Han talar om att läget är under kontroll, men inte under din kontroll utan under Guds kontroll. Ja, säger vi, men då borde det ju vara så här att allting liksom går på räls och allting flyter. Nej, därför att om allting flöt på det där sättet så skulle du och jag ganska hastigt tänka att vi har läget under kontroll. Det är mina böner som ordnar hela tillvaron, skulle vi säga då. Det är min andliga kraft och det är min förmåga här av det ena eller andra slaget som jag har sån tumme med Gud så att tillvaron fixar sig. Istället låter Herren oss vandra en helt annan sorts väg. En väg där vi kan uppleva väldigt mycket maktlöshet och där vi tycker att saker händer som citat inte borde hända, slut på citatet. Men där vi undan för undan när vi vandrar genom livet med Herren får upptäcka att det mest osannolika kan inträffa. Det finns vägar igenom det där. Och man får efteråt sjunga, Herren är min starkhet och min lovsång, inte jag själv. Och det är det Jesus säger. Detta har jag sagt er för att ni ska ha, vadå? Frid i mig. Och vad önskar vi inte ha frid i oss själva? Jag har läget under kontroll. Nej, det har du inte. Och inte jag heller. Och det är inte meningen att du och jag ska ha en frid i oss själva. Varför inte det då? Ja, du blir ju Gud onödig. Utan istället vill Herren vara den unika. Han vill vara vår starkhet. Vi tittar på en annan välkänd bibeltext som precis säger detsamma. Så du ser att jag inte alldeles ut och cyklar. Matteus 6:31 ska vi läsa. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss. Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Ja, här talas det om två typer av människor. Den ena typen, de jagar kläder och mat. Och den andra söker Guds rike. först. Och då tittar vi på den 33 versen och så säger vi: sök först hans rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra. Ja, det gör vi, säger vi. Då får vi allt det andra. Då fixar sig allt. Då ska vi inte behöva ha några problem längre. Ja, bra. Vi läser en vers till. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Nej men snälla Jesus, säger vi. Vi skulle ju få allt det andra. Då ska väl inte var dag ha nog av sin egen plåga. Jo, det är ändå så att livet är livsfarligt. Men Herren säger att han manar oss att inte öda vår kraft på att ta ut kriser i förskott. Det är ju så lätt att tänka sig in i vad som skulle kunna komma att ske. Tänk om utifall att. Och man kan bli så upptagen av den sortens tankar att man inte kan leva idag. Och då talar Herren på nytt om trygghet. Och så säger han så här att vad som än händer dig imorgon, så är jag med dig. Vad som än händer dig imorgon, så är jag med dig. Det är vår trygghet inför morgondagen. Och imorgon och i övermorgon och nästa vecka kan det ju inträffa situationer då vi tycker att det här går ju alldeles käpprätt åt skogen. Nu har ju Gud tappat kontrollen totalt och jag med. Nej, det har han inte. Utan man får ha sin trygghet i att vad som än händer söka sig till Gud. Du vet, ofta gör vi ju inte det. Du minns hur det var när Israels folk närmade sig Röda havet och så tittade de i backspegeln och fick se att farao kom. Och det blev ju ett väldigt väsen. Oj vad de sprang runt och fäktade och larmade och hoade. Och först fick ju Gud lugna ner Mose och sen fick Mose lugna ner folket. Varför det? Jo, därför att han var deras starkhet och lås. För så länge vi har känslan av att jag vill på något sätt behärska omständigheterna med fysiska medel, med själsliga medel eller med andliga medel, med vad medel som helst, om jag har min trygghet i det att jag liksom kan råda över det hela, ja, då råkar jag ju helt i panik när saker inte går efter mina ritningar. Men man kan på ett helt annat sätt bevara sitt lugn och sin trygghet. Ingen situation kommer ju överraskande för Gud. Och om han är min trygghet, inte hans gåvor, inte hans resurser, inte den himmelska världens andliga välsignelse, utan han själv. Om han är min trygghet, ja, då kan ju allting se ut och spåra ur. Och så får jag ändå säga till Herren: Herre, det här kommer inte som någon överraskning för dig. Det finns en väg igenom det här. Visa mig den. Det är min trygghet. Och det där, det åskådliggörs så intressant i den där salmen vi läste igår morse, salm 63. För när man läser den blir man ju inte klok på om David har det bra eller inte. Innan stunden låter han ju som han hade det underbart, och nästa stund så liksom ser man det att han är ute i Judaöken och han är förföljd av fiender och han har ingen aning om han kommer att överleva dagen en gång. Och precis det här uttrycket: under dina vingars skugga jublar jag. Därför att så tänker ofta inte vi när vi hamnar i Judaöken, så att säga. Och fienderna är på ingående och allting ser ut att fullständigt gå över ända. Då har vi inte så lätt för att säga till Herren: under dina vingar skugga jublar jag. Utan vi säger istället: Herre, vart tog dina vingar vägen nu då? Och jag tror att det finns en orsak till att vi har lätt för att säga det i vår tid. För vi har haft mycket undervisning om djävulen. Efter mitt förmenande allt för mycket. Bibeln säger egentligen väldigt lite om djävulen. Det beror på att han ytterst sett är ointressant. Han är ju bara ingenting. Gud är fullheten och djävulen är intigheten, om vi går faktiskt till Bibelns grundspråk i hebreiska. Och intigheten kan ju inte på långt när vara lika intressant som fullheten. Vi har mycket målat upp den här modellen att när saker ser ut och spåra ur eller gå fel och man hamnar i oväntade och konstiga situationer, så kallar vi det för Satans attacker. Och när vi gör det så underförstår vi att ja, Gud har tappat greppet här, utan nu är det djävulen som råder. Då är det inte lika lätt att säga: Herre, under dina vingar skugga jublar jag. Hur hamnade vi där? Jo, vi har brottats mycket med det som fackteologer kallar för teodicéproblemet. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Och vi har en känsla av att det där går inte ihop, det problemet går inte att lösa. Och då börjar vi liksom att tänka efter så här: vad ska vi nu devalvera? Ska vi säga att Gud inte är riktigt så god som han påstår att han är, eller ska vi säga att han inte är riktigt så mäktig som han säger att han är? Och då tycker vi att det känns lite pinsamt att säga att Gud inte är riktigt god. Utan då börjar vi istället devalvera hans allmakt. Och då förklarar vi att ondskan i världen beror på att Gud har egentligen bara 50% av makten. Andra halvan har djävulen, och så håller de på att kriga med varandra, brukar vi säga. Och då är det ju så att då kan man plötsligt kanske känna det att ja, nu är jag inte längre på Guds territorium, utan nu har fienden gjort en framryckning här och jag råkar befinna mig bakom fiendens linjer, och det är därför som allting går åt skogen. Det är inte så. Liselott läste i förmiddags det här ordet som är så viktigt. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Gud är en. Det är inte så att vi har två gudar i himlen, en som är ljus och en som är mörker. Och att när allting går oss väl i händer så är det Gud som råder, och när saker ser ut att spåra ur så är det djävulen som råder. Nej, vi kan i varje livets situation säga: Herre, under dina vingar skugga jublar jag. Därför att när vi gör det, då börjar vi på nytt se honom som vår trygghet, som vårt fäste i livet. Då kan vi bara söka oss till honom, få den vishet, det råd, den kraft, den väg som går igenom svårigheterna och komma vidare. Så levde David och det funkade utmärkt på hans tid. Det går bra idag också. Herren är vår starkhet och vår lovsång. Gör dig inte bekymmer, säger Jesus. Ibland möter man människor som läser det ungefär som att den kristne ska aldrig vara bekymrad. Jo då, nog kan man drabbas av bekymmer, och det ligger ingen skam i det. Det Jesus säger är att du behöver inte bättra på dig genom också göra dig bekymmer. Det räcker med det som uppkommer alldeles spontant. För livet är livsfarligt. Men i kampen med bekymren får man gång på gång gå till Herren och säga: jag vill lämna min morgondag i dina händer och leva idag med din hjälp. Låt oss be. Herre, vi har läst om Daniel i lejongropen, och vi har förundrats över hur snälla lejonen blev när han stod där i tro i gropen utan en skråma, vänligt hälsande på kungen när han kommer på morgonkvisten för att se om Daniel fanns kvar. Men det är inte alltid så. De första martyrerna gick sjungande in till lejonen. Och det var inte mindre tro i deras liv. Herre, vi har inte vår trygghet i det ena eller andra livsödet som skulle ligga utstakat framför oss. Utan vi har vår trygghet i att vad som än händer så är du med oss. Vad som än händer är vi burna av dig. Och du får vara fri, Herre, till att bära oss ena gången på ett sätt och andra gången på ett annat sätt. Du är ändå vår starkhet, du är ändå vår trygghet, du är ändå vår fasta klippa, vår borg och vårt bergfäste. Och där vill vi ha vår trygghet. Där och ingen annanstans. Inte i vår fysiska förmåga, inte i vår själsliga förmåga, inte ens i vår andliga förmåga, utan i din person. Din personliga närvaro, du som är med oss alla dagar in till tidens änd. Herre, jag ber för dem av mina vänner här som vänder hem till situationer som kanske är laddade med konflikter. Som har varit här för att hämta ny kraft inför det omöjliga. Nu ber jag att de ska åka hem, Herre, med en levande förnimmelse av att du sitter bredvid i bilen. Och att du är med i svårigheterna. Även om du inte löser upp allt i ett enda nu. Att du är med och visar väg. Och att du är tryggheten mitt i stormarna. Du kan resa dig upp i båten och näpsa stormen. Men vi är lika trygga om du ligger på aktertoften och sover, Herre. Hur vågorna än går. Därför att du är med i båten. Och det är du personligen som är vår trygghet. Inget annat. Vi prisar dig, Herre. Amen.